God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet. Vill du lyssna till bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och här i närradion på måndagar klockan 19.
Vi håller ju på med kapitel 9, 10 och 11 som handlar om Israel. Eller kanske man skulle säga, när jag hör mig själv säga att det handlar om Israel, att det snarare handlar om hedningarnas, de hedna kristnas plats i Israel. Vi kommer ju dit i 11 kapitlet här nu, hur vi ympas in i olivträdet i Israel. Vi kanske inte hinner så långt idag, för det är väl först i vers 25 eller 26. Men vi i alla fall ska börja på 11 kapitlet. Och jag gör ingen repetition, för jag vet att vi har tidsnöd. Inte bara idag utan idag. Och nästa gång skulle vi helst hinna igenom 11 kapitlet. Och det är en stor utmaning. Går det så går det. Men där i 11 kapitlet så konstaterar vi då, innan vi läser där, att i kapitel 10, ja för all del 9 också, och 10, kanske ännu mer än 9, så målar Paulus ingen vacker bild utav Israel. Utan han beskriver ju Israels fall, eller Israels misslyckande med att känna igen Jesus. Och så lägger han ut detta och han säger att även om det nu är så att Israel har snubblat på stötestenen, misslyckats att känna igen Jesus, och trots upprepade försök inte förstår hemligheten med Jesus Kristus, så låter sig inte Gud hindras. Utan Gud har fortfarande sin frälsningsplan, så att säga, helt ograverad. Han ändrar inte någonting. Och vi slutade förra tisdagen med det sista som står i 10 kapitlet. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det är en stående inbjudan. Så då, när vi kommer till 11 kapitlet och tar oss an den, då är det ju frågor som: hur kommer det att gå för det judiska folket, för Israel i framtiden? Har de fortfarande någon plats i Guds frälsningsplan, trots sitt förkastande av Guds evangelium? Är alla löften som Gud gav till Abraham, är de fullbordade? Eller finns det fortfarande löften som väntar på sin fullbordan? Så det är frågor som vi har med oss i ingången, och som ni förstår kan vi inte svara på alla frågor på en gång, så utan vi får ta vers för vers. Och då delar vi in 11 kapitlet i 4 delar. Och den första delen är de 10 första verserna. Och i de 10 första verserna så konstaterar vi, det får vara som en rubrik då, att inte alla har fallit. I folkbibeln här så står det: en utvald rest ur Israel ska frälsas. Jag vet inte om det är någon bra rubrik, men jag har rubriken: inte alla har fallit, inte alla har misslyckats. Det finns ett bibelställe i Apostlagärningarna 21:20, vill jag minnas. Jag hade det längre fram här i mina anteckningar, men om jag säger det redan nu så behöver vi kanske inte ta det sen. Men där står det att tiotusentals judar hade kommit till tro på Jesus. Så det ger ju lite perspektiv åt det hela. Det är alltså inte så att det är en handfull judar som har kommit till tro på Jesus och sen har en överväldigande majoritet misslyckats. Utan det är en ganska stor del som har kommit till. De första kristna var ju mestadels judar. Och ändå så tycker Paulus har ju ett annat perspektiv, för han tänker sig att hela Israel ska bli frälst, varenda en alltså. Och dit ska man då komma så småningom. Men det konstateras alltså i den första delen här: inte alla har fallit. Sen kommer vi till andra delen där, verserna 11 till och med 24. Ett långt kapitel här. 11 till och med 24. Där får vi veta att Israels fall är tillfälligt. Och skulle jag vilja lägga till, jag kommer till det sedan, men jag känner att jag kan lägga till det redan nu. Israels fall är tillfälligt och meningsfullt. För Gud använder det. Det är så alltså samma tanke som du, om man tänker då, för att ta liksom ett övertydligt exempel kanske, men när Jesus blir korsfäst så uppfattar ju den naturliga människan det som ett stort fiasko. Och kanske, nej det kanske man inte kan säga, men låt säga nu att man säger att det är ett stort fiasko, så är det icke desto mindre så att Gud gör detta meningsfullt. Han använder detta, låter det samverka till det bästa. Det blir, han blir förklarad som ett försoningsoffer. Och på samma tanke finns då alltså här när det gäller Israels fall, som alltså är tillfälligt och det är meningsfullt. Det betyder inte att det var meningsfullt i den meningen att det var meningen att de skulle falla. Men det betyder att Gud använder det. Den tredje delen är verserna 25 till och med 32. Och där har vi satt rubriken, eller jag satt rubriken, att hela Israel ska bli frälst. Vi kommer att se det när vi kommer så långt att Israel här, det är det etniska Israel, alltså det judiska folket i sin helhet. Och sen är avslutningen då, den fjärde delen, verserna 33 till 36, som är en lovsång, en hymn till Gud. Men nu tar vi då den första delen här, verserna 1 till och med 10. Och också det får vi ta i omgångar. Så jag tar först fyra versar. Det står att Gud har inte förkastat sitt folk. Och sen tar vi vers 5 och 6. Där det konstateras att det finns en helig rest. Och slutligen verserna 7 till och med 10. De andra har blivit förhärdade. Alltså de som inte ingår i resten. De har blivit förhärdade. Så jag läser verserna 1 till och med 4 och då har jag den uppdaterade folkbibeln, alltså 2015. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för Baal. Vi stannar inte så länge vid de här verserna, men konstaterar att den där inledande frågan, har då Gud förskjutit sitt folk, sannolikt är befogad. Alltså det fanns tankar i det judiska folket som gick ungefär som så, att om Paulus har rätt, att evangeliet nu har gått över till hedningarna, vad händer då med oss? Vad händer då med Guds löften? Har Gud förkastat oss? Och det finns ju några bibelställen. Jag tänker på ett ställe i Jeremia 33. Kanske ska läsa det också. Där står nämligen så här i den tionde versen. Det är alltså efter den babyloniska fångenskapen. 33:10. Så säger Herren. Än en gång ska man på denna plats, som ni säger, vara öde, utan vare sig människor eller djur. Här i Judas städer och på Jerusalems gator som är tomma på både människor, invånare och djur. Ja, här ska man återhöra rop av fröjd och rop av glädje, rop för brudgum och rop för brud. Och röster av dem säger, tacka Herren Sebot och så vidare. Här finns det ju en förhoppning och jag tänker ännu längre tillbaka på kung David. För där i den första krönikeboken 17. Där kan man läsa om hur kung David. Ber till Herren. Det är efter Sauls död. Arken har förts till Jerusalem. Jerusalem har blivit Davids stad. Och sen är de då under våldsam attack. Och allting hotas. Och David går till rätta med Gud eller ber till Herren Gud. Det första krönikeboken 17, verserna 16 till och med 27. Och David, han tackar Herren för allt. Han påminner om Guds ord och löften och att Israel är Herrens folk. Sen så står det då i den 21:a versen, första krönikboken 17:21. Du fördrev hedna folken för ditt folk som du hade återlöst från Egypten. Och på samma sätt var det här vid babyloniska fångenskapen i Jeremia, att de var i fångenskap, men löftena gjorde ändå att de skulle få komma tillbaka till Jerusalem. De hade den förhoppningen, Herren hade stridit för dem tidigare, både genom kung David och efter den babyloniska fångenskapen. Så nu är frågan den till Paulus. Om det nu är så här att evangeliet har gått till hedningarna, har då Gud förkastat oss? Vilket ju vore anmärkningsvärt, minst sagt. Paulus säger nej, verkligen inte. Men som sagt, frågan var ju ändå befogad. Men eftersom den var befogad då, och jag tror att man skulle kunna påstå att den är befogad fortfarande. För att jag märker ju i kristna sammanhang, inte minst i vår egen lutherska tradition, att man har stora frågetecken när det gäller Israel och Israels framtid. Kommer Gud verkligen att frälsa hela Israel? Kan man verkligen förstå det? Är det inte så trots allt att de är förskjutna? Och därför så blir Paulus svar här väldigt viktigt. Gud har inte förkastat sitt folk. Verkligen inte. Och sen så har han ju argumentet om sig själv. Kanske inte så starkt argument, men han säger ändå det. Jag är ju själv israelit. Han är av Abrahams säd, eller Abrahams ett. Han är inte bara israelit i yttre mening, utan han är ju Abrahams barn i inre mening, får vi veta utav dels utav det som står i kapitel 9, vers 6, men också utifrån Galaterbrevet där det står att de som tror så som Abraham trodde, de är Abrahams sanna barn, så att säga. Och det var ju Paulus. Så Paulus, han var verkligen ett Abrahams barn, både i bokstavlig och bildlig mening, både i yttre och i inre mening. Den där kopplingen till Abraham, den är viktig för Paulus, som vi har sett tidigare och som vi känner från många andra bibelställen. Jag bryr mig inte om nu att slå upp så bibelställen som visar såna här saker, utan jag säger det bara eftersom ni känner till det så väl. Gud har alltså inte förkastat sitt folk. Och det finns en bibelbok som också kanske hör till bakgrunden och som gör att det här är befogat. Och det är profeten Amos. Jag hade i en kommentar fått en ledtråd om att Paulus hade profeten Amos kapitel 3 i åtanke. Så jag slog upp det. Jag slår upp det här nu igen. Och inser att det är inte bara någon vers där i kapitel 3, det är ju flera kapitel. I Amos bok, det tredje kapitlet, jag kan hålla mig till rubriken här i folkbibeln. Där står rubriken, Israel är utvalt och förkastat. För att göra det tydligt för er så att ni inte missförstår det, så ska jag säga, Israel är utvalt och tillfälligt förkastat. Eller tillfälligt förblindat, förhärdat, förblindat. Och där kan man läsa om i den andra versen där i Amos 3 så står det, så säger Herren, endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter. Därför ska jag också straffa er för alla era missgärningar. Och så vidare. Och så kommer det att det är utvalt, men det är också bestraffat. Sen när jag bläddrar vidare så ser jag i fjärde kapitlet, vers 4. Där har folkbibeln rubriken Israels förhärdelse. Och sedan när man kommer till femte kapitlet, då har folkbibeln rubriken en klagosång. Och sen en kallelse, en förnyad kallelse till omvändelse. Så där har du hela schemat i Amos-boken. Utvalt, förhärdat, klagosång, förnyad kallelse. Det följer ett mönster. Och det här mönstret kände ju naturligtvis det judiska folket till, precis som Paulus kände till det. tillbaka där då till Romarbrevet, så tar Paulus ett exempel. Eller rättare sagt, ja, ett exempel. Det är två olika bibelcitat. Det är från Första Konungaboken 19. Och det första är i vers 3. Det här, sammanhanget är alltså att Elia har besegrat Baals profeterna. Och när han hade tagit död på, vad var det, 500 Baals profeter, så får drottning Isabel veta detta och sätter igång en jakt på Elia som flyr ut i öknen. Han sitter under en ginstbuske fullständigt nere, alltså djup depression, och önskar att han inte levde längre. Han bor där i en grotta, och i grottan så talar Herren till honom. Och Elia, han beklagar sig över sin situation. Citatet här är: Herre, dina profeter har de dödat, dina altaren har de rivit ner, jag ensam är kvar och mig vill de döda. Jag måste bara säga en sak där. I den slutet på den andra versen, där står det att, alltså precis innan citatet, där står det att Elia vänder sig till Gud och anklagar Israel. Och så kommer citatet: Herre, de har dödat dina profeter. Det där grekiska ordet för anklagar skulle kunna översättas på annat sätt. Själva ordet betyder att man vänder sig till någon eller att man förhandlar med någon. Elia vänder sig till Gud. Det här ordet, det finns i Apostlagärningarna 25-24. Vi slår inte upp det, men vi kan titta i Romarbrevet 8, för redan där har det funnits. Romarbrevet 8, vers 27. Där står det att han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga. Det är alltså samma ord som vi läste där det stod anklagar. Alltså man har, när anden vänder sig till fadern och ber för de heliga, då används det ordet. Och sen i vers 34 så står det också, i slutet, alltså det börjar ju, vers 34 börjar: vem är den som fördömer? Och så slutar den med: han som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Och han som sitter på faderns högra sida, alltså Herren Jesus Kristus, som ber för oss och manar gott för oss. Han anklagar oss inte, utan tvärtom. Han förhandlar med Gud och våra vägnar. Och Fitzmaier, som är den kommentar som jag har haft som en huvudkommentar, kan man säga. Jag har haft flera kommentarer, men en huvudkommentar. Han skriver helt enkelt att Elia vänder sig till Gud, förhandlar med Gud och manar gott för Israel. Det blir lite skillnad än att han anklagar Israel. Jag tycker det är inte bara sympatiskt i största allmänhet, utan jag tycker att det är en skön tanke. Och eftersom det mycket väl kan översättas på det sättet, så varför inte? Det står också i Hebreerbrevet 7:27. Där är väl att Jesus, att han manar gott för oss, står det där. Och då kan jag tänka mig det, att när Elia där i grottan beklagar sig, det tvivlar jag inte på. Han är ju i en djup depression och inte alls glad. Men att han ändå manar gott för, inte bara för sig själv, ber för sig själv, utan för sitt folk. Herre, de har dräpt dina profeter. Men jag ber, jag vädjar till dig ändå. Och så kommer det andra citatet. Och det är, står då i, där är Gud som svarar honom i vers 4: jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. De där 7000 männen som inte har böjt knä från Baal, och då är vi alltså på, ja, vilket århundrade är vi när Elia uppträder? Det vågar jag knappt säga nu. Kan vi vara på 700-800-talet före Kristus? Ja, det kan ni kolla, men där någonstans vill jag minnas. Det är ju där du har den där heliga resten, de där 7000 som inte har böjt knä för Baal. Den heliga resten, det är de som fortfarande lever i en riktig och rättfärdig gemenskap med Gud. Och så har det alltid varit genom Israels historia. Det är ju det som är kvarlevande, det är ju det som är den heliga resten. Nu så skriver Paulus så här i vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Och när han skriver så, Paulus, så är det ju uppenbart att han syftar på den kristna gemenskapen. Som, kom ihåg det, som sannolikt, till, om inte till största delen, så till stor del består av judar. Men också av hedningar som hade kommit till tro på judarnas messias. Så det är alltså den kristna församlingen bestående av judekristna, hedna kristna som är den heliga resten. Det är Paulus definition. Och de är, som det står här, utvalda av nåd. Utvalda av nåd. Det var ju Abraham. Han var ju utvald av nåd. Han hade ju inte förtjänat någonting. Han var en vanlig hedning där borta i tvåflodslandet i Irak. Han var ju inte ens jude som vi tänker oss, utan han var ju en semit helt enkelt som plötsligt fick Guds kallelse och som tog Guds ord på allvar, satte sin lit till Guds ord och därför förklaras för rättfärdig. Men han hade ju inte gjort något för att förtjäna att han blev utvald, utan det var ju av ren nåd. Han var handplockad, kan man säga. På samma sätt är det ju när vi kommer till jungfru Maria. Häll dig, Maria, du högt benådade, utvald av nåd. Inte hade jungfru Maria gjort sig förtjänt av att få föda den andra personen i gudomen. Men så som det var med Abraham och så som det var med jungfru Maria, så är det ju med oss alla. Vi som ingår i den heliga resten, vi ingår ju därför att vi är så att säga utvalda av nåd. Vi har fötts in i den gemenskapen. Vi har inte gjort det, tagit oss dit i egen kraft, så att säga. Det är den heliga resten. Paulus har ju tidigare använt sig av begreppet där med att inte alla är sanna israeliter. Eller inte alla tillhör Israel. Det var ju i kapitel 9, vers 6. Och nu så talar han då om den här heliga resten. Och för att jag skulle få det här schematiskt klart för mig själv, så kom jag på en bild att rita det här på. Jag hoppas att den håller. Jag tror det i alla fall. Om du tänker dig tre stycken cirklar. Först den stora cirkeln som utgör hela mänskligheten. Alla folk. I denna stora cirkel så finns ytterligare en cirkel. Nämligen det etniska Israel. Som är ett Guds folk. Det ingår ju bland alla folk. Och sen den tredje cirkeln. Det blir då en cirkel som överlappar både den yttre och den inre. Det är den heliga resten. Det är kvarlevan. Det är församlingen, kyrkan eller församlingen. Och den består av både israeliter, dock inte Israels barn, dock inte alla. Och utav hedningar, dock inte alla. Utan av dem som har satt sin tro till den andra personen i gudomen, Jesus Kristus. På det sättet så blir det kanske tydligare att föreställa sig hur det där hänger ihop. Gärningarna saknar alltså betydelse för de som ingår i den där heliga resten. Annars vore inte, som det står här i sjätte versen, Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Och här har jag skrivit upp i Romarbrevet kapitel 3, vers 24. Det står samma sak där, att vi blir rättfärdiggjorda av nåd. Kapitel 4, vers 4. Kapitel 9, vers 16. Och så här då, kapitel 11, vers 6. Och jag har också lagt till Galaterbrevet 3, vers 18. Överallt så står det att vi är utvalda utav nåd. Då när jag gick igenom det här på eftermiddagen så slog det mig en invändning som jag kan tänka mig att folk i allmänhet skulle kunna ha. Nämligen den här. Ja, men är inte alla utvalda då? Svaret är väl att alla är kallade, men alla är inte utvalda. Alltså utval betyder ju att man har tagit emot evangeliet. Hört det, tagit emot det och börjat vandra i det. Då är man en av de utvalda. De utvalda är de som är i Jesus Kristus, i den utvalde. Så vi är söner i sonen, utvalda i den utvalde. Alla har den kallelsen. Och det har ju blivit tydligt för oss i kapitel 9 och 10 att Gud vill, och det kommer till lite senare också, att Gud vill att hela Israel ska bli frälst. Men det betyder inte att hela Israel är frälst. Gud vill att alla människor ska komma till tro på Herren Jesus Kristus, men där är vi inte ännu. Men de som är där, de ingår i den utvalda skaran, utvalda av nåd, den heliga resten. Så visst kan vi känna stolthet och glädje över att det är på det sättet, men vi kan inte berömma oss av att vi har åstadkommit det själva. Vi kan bara tacka. Vi kan tacka Gud. Det är en livsuppgift för oss att tacka Gud. Sen kommer vi då till verserna 7 till och med 10. Vad innebär då detta? Jo, att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. Som det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag. Och David säger, låt deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Israel har inte uppnått vad de strävar efter. Jo, en del, en ganska stor del, ingår i den heliga resten. Men de andra har blivit förhärdade. De andra var de som inte tog emot, de som valde att gå sin egen väg. Och som vi läste i Romarbrevets första kapitel, när människor envisas med att gå fel väg, så kan det bli så att Gud låter det ske. Och då kommer det här förblindelsen, den här förhärdelsen. Det gäller ju hela mänskligheten, men det gäller också Israel. Så de har då blivit förhärdade, och där vill jag påminna om kapitel 9, vers 18. Och den kommentar som vi gjorde där, därför att då slog vi upp ett antal bibelställen där det står om farao. Han hade ju blivit upphöjd, farao, och sedan har han blivit förhärdad. Men då står det ungefär hälften av de där gångerna så står det att farao förhärdade sitt hjärta. Och hälften av gångerna så står det att Gud förhärdade hans hjärta. Och vi räddade aldrig ut det helt och hållet, utan vi sa att båda de här aspekterna finns med. Det är någon sorts samverkan. Så det är alltså inte så att Gud förhärdar människor med mindre än att de själva mer eller mindre har bett dem att få bli förhärdade, därför att de går fel väg. Så det är fortfarande så att Gud har kallat alla till att ingå i det utvalda skara. Men det finns människor som vägrar. Det finns människor som går sin egen väg och då låter Gud det också ske. Sen citerar han här då ifrån tre olika bibelställen. Han citerar ifrån 5 Mosebok 29, vers 4. Jag slår upp det och läser. Femte Mosebok 29, vers 4. Där säger då Mose till Israel: men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Det är ju nästan ordagrant. Så sa alltså Mose till Israels barn. Och skulle vi flytta oss i tanken till Israels barn när de vandrade tillsammans med Moses, så är det ju naturligtvis så att de har fortfarande det nya förbundet framför sig. Det skulle ju komma en dag när Gud undanröjer synden, för det var den som var problemet. Och då kan de höra och då kan de se och då kan de omvända sig. Men där är de inte riktigt ännu. Sen så citerar han också ifrån Jesaja 29. Och där står det i vers 18. Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. Mm. Och sen så är det också ifrån Saltaren 69. Och den kan vi inte läsa i sin helhet, men jag upptäckte en sak när jag själv gick igenom det här. Jag upptäcker att Saltaren 69, jag har skrivit det i mina anteckningar, att det var kung David som beklagar sig över att han är förföljd. Han bekänner sin dårskap i vers 6. Där står det: Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. Och sedan i vers 9 beklagar han sig över hur han har blivit främmande för sina bröder. Han har blivit som en främling för sin moders barn. Och så kulminerar den här klagan i vers 22. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Och sen kommer det i vers 23: låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för de säkra. Det är ju det här som Paulus citerar nu i Romarbrevet. Det här är ju inte bara kung David som beklagar sig, utan det här är ju en messiansk psalm. Det är Guds messias, den andra personen i gudomen, Jesus Kristus, som beklagar sig i den här bönen. Och ni känner igen det där som kommer i vers 22. De gav mig galla att äta och ättika att dricka. Det var ju det som hände när han hängde på Golgata kors. Det som står där och som citeras utav Paulus i vers 23: låt deras bord framför den bli en snara och en fälla för de säkra. Det går ju i uppfyllelse, om man kan säga så, när Jesus rensar templet. När Jesus är på väg upp till templet och Herrens vrede uppfyller honom och han vräker månglarnas bord över ända. Ni har gjort det här till ett rövarkula. Gud ämnade till bönens gemenskap med min himmelske far, men ni bedriver en helt annan verksamhet här. Det där med bordet är... Det finns på några andra ställen också, och man kan säga att det dukade bordet, till exempel i, vi behöver inte slå upp det, men det är i Hesekiel 23. Det dukade bordet, det står som en symbol för rikedom. För när vi talar om det dukade bordet, då är det ju liksom bekvämligheten och lyxen, lättjan. Och det är vad bordet står för, det dukade bordet står för här också. Inte minst i 23 kapitel, i Hesekiel 23. Och så kommer det, men plötsligt så ska allting välta som kull. Det går att leva i synden. Det går att leva i välmåga. Men plötsligt så går inte det längre. Plötsligt är det stopp. Och det är vad Paulus vill framhäva här i Romarbrevet. När han citerar det här stället. Må deras bord bli en snara, det är i vers 9. Och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Jag tänker också på vad Paulus skriver i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Där har han ju en liknande tanke där han säger att Herren ska komma, plötsligt ska födslovånderna komma över kyrkan, över församlingen, över folken. Så det är så vi ska förstå det. Här används det då i Romarbrevets 11:e kapitel om Israel och deras, ja, jag skulle inte säga bara om Israel, därför att här finns ju också en antydan till varning också för den heliga resten. Ja, men vi är ju inte slutfrälsta i den meningen att vi har allting på det torra och nu kan sitta vid dukade bord här i samhället, utan vi lever ju fortfarande delaktiga utav det dukade bordet, men också på väg till den himmelska festen. När vi kommer in sen i den andra delen, alltså verserna 25 och så vidare var väl den andra delen, va? Där kommer vi tillbaka till den här tanken, så vi kan lämna den tills vidare. Det som är intressant med de här bibelcitaten, jag har ju slagit upp alla tre, det är alltså att Paulus hämtar ett citat ifrån lagen, ett från profeterna och ett ifrån skrifterna. Alltså från hela den hebreiska bibeln, från fullheten. Och i och med att han citerar både från lagen och profeterna och skrifterna, så har han ju, alltså det kan inte bli tydligare än så. Han har strukit under det här med tjocka streck, helt enkelt. Så det är fortfarande inte någon hoppfull bild som vi får. Men när vi nu kommer till verserna 11 till och med 24, då blir det hoppfullare. För nu ska vi börja prata mer och mer om Israels framtid. Och den andra delen då, som är verserna 11 till och med 24, den måste vi dela in åtminstone två delar. Och jag ser här i folkbibeln att här är den första delen, verserna 11 till och med 15. Jag har i min uppdelning verserna 11 till och med 16. Och folkbibeln har den andra delen, vers 16 till och med 24. Jag har då följaktligen vers 17 till och med 24. Nu är det ju så, som jag har sagt tidigare när vi har haft bibelförklaringar, att ja, det där kan man ju göra lite som man vill med. Det måste man bestämma sig för. Om man ska göra som jag gör här nu, till skillnad mot folkbibeln, att jag låter vers 16 föras till den första delen, då blir alltså vers 16 där om förstlingsbrödet och olivträdet, det blir så att säga avslutningen på verserna 11 till och med 16, en sorts sammanfattning. Men man skulle kunna göra som så att man låter det utgöra inledningen på det som sen kommer i verserna 17 till 24. Det är en smaksak. Och jag säger inte att det ena är mer rätt än det andra. Jag bara talar om att jag har verserna 11 till och med 16. Och när vi kommer till vers 16 så ska jag förklara varför. Då så tar vi oss an den här andra delen. Och säger bara det då inledningsvis. Att Paulus har nu sagt att en stor del av Israel har fallit. Och så lägger han till här att fallet är tillfälligt och meningsfullt. Och det är meningsfullt av tre skäl. Och det kommer han också att gå igenom. Vi ska läsa det här strax. Det första är det att genom Israels fall så har Gud låtit evangeliet gå ut till hedningarna istället. Det var ju en effekt av att Israel inte tog emot det. Det var inte meningen som vi västerlänningar skulle tycka och tänka. Men det blev så. Och det kallas för, inte för Guds, det kallas egentligen inte för Guds mening eller Guds plan. Utan vi skulle nog använda mer gammalsvenska här och säga att det är Guds försyn. Alltså det uppstår situationer som kanske inte självklart är Guds vilja. Eller mot Guds vilja. Men situationen använder Gud sig av. Det kallas för att hans försyn är verksam. Han förbarmar sig över en situation som han egentligen inte skulle behöva förbarma sig över. Förstår ni skillnaden? Det där med Guds försyn tycker jag har varit svårt att förstå, men allt eftersom åren går så upplever jag det starkare och starkare. Vad som än händer i mitt liv så finns Guds omsorg, Guds försyn där. Hur fel den kan bli ibland, så kommer Gud att låta det samverka till det bästa eftersom jag vänder mig till honom. Förstår ni hur viktigt det är att vända sig till Herren? Att leva vänd emot Herren. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Den här bilolyckan som jag var med om, jag kan inte säga att det var Guds mening, att det var Guds vilja. Men jag kan tala om Guds försyn som fanns där. Så det var det första då. Att Guds försyn gjorde att evangeliet gick ut till hedningarna. Men det var mera. Det andra var det att på det här sättet så blev det en väckarklocka för Israels folk. De fick sig en tankeställare. Och Paulus säger, vi kommer till det också här så småningom, till och med att de växt till avund. Nu skulle man kunna säga att ja, men så är det väl inte riktigt. Nej, det kanske det bara har varit till dels. Det var ju ändå tiotusentals judar som har kommit till tro. Men det judiska folket har väldigt lite förtroende för den kristna kyrkan. Men om jag säger så här, i ändens tid, jag kommer in på det här så småningom. Ju bättre kyrkan, församlingen fungerar, desto starkare blir det judiska folkets avund. Här finns alltså en utmaning för oss, som Paulus skriver i Efesierbrevet, att växa upp till manlig mognad. Och så leva av Kristi fullhet. Kommer tillbaka till det. Men det här var det andra, att det judiska folket växt till eftertanke. Och det tredje som vi kommer till, det är att det judiska folkets omvändelse, erkännande av Messias, när man kommer så långt, innebär att man går från död till liv. Det står i slutet på vers 15. Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Så står det här. Så är det med den delen. Och den andra delen här, den andra delen i den andra delen, alltså verserna 17 till och med 24, handlar ju om olivträdet. Och den fråga som vi ska behandla där, det är ju, vad är olivträdet? Är det etniska Israel? Eller är det andliga Israel? Eller vad är det för något? Om det är det andliga Israel, som man skulle kunna tänka sig, ja, då har vi fått en motsättning mellan det andliga och det etniska. Så det måste vi reda ut, men det gör vi när vi kommer dit. Och tyvärr så lär vi inte komma dit idag, men förhoppningsvis nästa gång. Så vi har alltså i den här andra delen 11 till och med 24. Först att ta oss an verserna 11 till och med 16. Jag läser vers 11. Jag frågar nu. De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Så där har du de två första stegen. Så det Paulus gör är att han tar upp frågan som fanns redan i vers 1. Har då Gud förskjutit sitt folk? verkligen inte. Nu kommer den igen. Det var väl inte meningen att de skulle falla? Nej, verkligen inte. Det var inte meningen att de skulle snubbla. För att de skulle falla, det vill säga för att de skulle gå förlorade. Guds avsikt är inte att de ska falla, alltså falla för evigt. Deras fall varar inte för evigt. Det är inte tal om att Israel ska gå förlorat. Det är inte Guds avsikt att de som har snubblat och ramlat omkull ska bli liggande. Verkligen inte. Men det var ju genom att Israel vägrade ta emot evangeliet om Jesus Kristus, eller en stor del av det, gjorde ju att det gick vidare då till hedningarna, och att hedningarna fick del av det. Genom Israels fall har frälsningen kommit till hedningarna. Och då kan man ju säga att på det sättet förverkligas en del av den där kallelsen som Gud gav till Abraham. Löftet till Abraham. I dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Det ordet kunde gå i fullbordan därför att det blev som det blev. Därför att de snubblade. Det samverkade med andra ord till det bästa. Som det nu blev då, så nådde hedningarna målet. Komma in i fullheten, Kristi fullhet. Innan Israel. Och inte bara att körde om Israel. Vi körde om det judiska folket. Inte bara det. Utan vi gjorde det utan att ens anstränga oss. Av nåd fördes vi in i sammanhanget. Det är väl inte underligt om det judiska folket, när de upptäcker det, väcks till avund. Titta i Apostlagärningarna 5, det här tror jag vi måste slå upp. Apostlagärningarna 5, där står, ja, vi kommer ju till det här så att vi kunde ha slagit upp det senare också, men nu blir det här. Apostlagärningarna 5, vers 17. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukeernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och så vidare. Där har du den där avunden. Titta då i 13 kapitlet, fortfarande apostlagärningarna. 13 kapitlet, vers 45. Vi kan ta från vers 44. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus. Så du ser det här med att de växte till avund. Det var inte någonting som Paulus hade kommit på, utan det var ett bra sätt att återge vad som faktiskt hände. Och du tittar också till sist i det 17 kapitlet. Apostlagärningarna 17. Där står det i vers 5. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp. När det kommer till, vi får göra så här då. Vi är tillbaka till Romarbrevet 11. Vi gör så här, att när vi nu har läst de här bibelställena om hur de drabbas av avund, då kan du gå i förväg och titta i vers 13 och 14. Särskilt vers 14, där Paulus säger om sin kallelse, att han utövar den, och så kommer det i vers 14. I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Så det här är Paulus sätt. Alltså Paulus ville ju inte väcka deras avund för att vara elak. Utan han ville ju väcka, om stryker under ordet väcka, han ville ju väcka dem. Att avunden skulle väcka dem till och göra dem mottagliga för budskapet. Så Paulus, han gjorde ju som så när han gick gick runt på sina missionsresor, så besökte han ju alltid synagogan först. Först juden. Och sen då när det inte fungerade, därför att de inte ville ta emot evangeliet, och så var det andra som tog emot evangeliet. Vi läste, hela staden var i rörelse. Folk blev helt bräggda, gjorda, det hände andra mirakulösa ting. Då drabbades de av avund och så jagade de ut honom. Och genom att de jagade ut honom så hamnade han hos hedningarna. Men detta att han hamnade hos hedningarna, han var ju hedningarnas apostel. Det var ju på ett sätt, ja, det var ju hans kallelse, men det var ju också ett misslyckande på så sätt att hans mission bland judarna misslyckades, och därför så kom han till hedningarna. Guds försyn gjorde att hans kallelse, hans uppdrag, sköt fart ibland hedningarna på judarnas bekostnad. Så Paulus, han har en stolthet i att få fungera på det sättet. Och det är som sagt var i vers 13 och 14, men dit har vi inte kommit ännu. Men eftersom vi var på det här med avund, så märkte jag att då får vi ta det samtidigt. Då har vi gjort de verserna. Men annars har vi bara kommit till vers 12. Och det här var ju inte bra. För det var ju den versen som jag behövde ägna mycket tid åt. Och nu har vi bara 7 minuter kvar. Typiskt, va? Ja, vi börjar, får vi se. Vi läser först vers 12. Och om deras fall innebar rikedom för världen. Alltså Israels fall innebar rikedom för världen. Och deras fåtalighet rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli? Alltså han talar om deras fall och menar att det har inte bara påverkat världen, utan det har blivit rikedom för världen. Den rikedomen är ju evangeliet och delaktigheten av den heliga ande, naturligtvis. Hela världen, det består alltså hela kosmos på grekiska. Så det är en universell försoning som Herren Jesus åstadkommer. Det betyder alla folk, alla hedningar får del av det här. Men sen står det då, om Israels fall blivit till rikedom för hela världen, så står det, och deras fåtalighet, på grekiska ett tema, rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal, på grekiska pleroma, vara det? Och vad betyder det? Och det är inte så lätt att förstå. Därför skulle jag behövt mycket mer tid. Men å andra sidan så kanske det är bra om man får försöka klara ut det kort. Det är inte så lätt, därför att den översättningen innehåller ett helt paket med tolkningar. Man skulle kunna översätta det på annat sätt. Och då får man en annan tolkning. Och det här är inte enkelt, va? Därför att jag säger inte att det är fel. Jo, jag kan säga att det nästan är felöversatt. Därför att det första ordet är etema. Fåtalighet. Då är det så att etema betyder inte fåtalighet. Utan det betyder nederlag. Förödmjukelse. Förlust. Så varför översätter man det med fåtalighet? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och slår man upp i Heikel Fridriksen, som jag nämnde för Erik där på Etema, så står det uttryckligen att det är felöversatt i 1917 och här då i folkbibeln. Jag vet inte varför. Jag ska ta och tillskriva dem och jag ska rådgöra med dem om man kan ändra det. De har naturligtvis tänkt igenom det och de borde ha bättre förutsättningar än jag för att kunna klara ut det. Men då är det så här att i Jesaja 31:8, vi slår inte upp det, där finns ordet etema i Septuaginta, den grekiska översättningen. Då står det Assur ska falla och så vidare. Assur ska etema, falla, lida nederlag. Och likaså förekommer ordet etema i första Korinthierbrevet 6:7. Där står det, det skriver Paulus, att det redan detta att ni processar med varandra är ett etema, ett nederlag för er. Det går inte att översätta med fåtalighet. Så jag vill nästan påstå eller hålla med Heikel Fredriksen att det här är felöversatt. Och det förvånar mig att Bibel 2015, folkbibeln, felöversätter. Eller också så finns det något undantag någonstans som de har liksom fått till det. Men det innehåller helt klart en tolkning när man väljer den. Det ordet. Det andra ordet, pleroma, som här är översatt med fulla antal. Det är på samma sätt med det. Det kan betyda, det kan översättas på olika sätt. Innehåller olika nyanser. Och ni ska få fyra olika nyanser. Det första är att pleroma betyder fyllnad. Så översätts det i Markus 6:45 eller 43 kanske står. Det är där de samlar ihop det överblivna brödet och så fyller man korgarna. Så korgarna blir pleroma. Att det är fullt är helt enkelt pleroma. Fyllnad. Det andra är att det kan betyda fullt antal, alltså numerär. Så som det är översatt här. Men då hör till saken att ordet pleroma finns 17 gånger i Nya testamentet. Och inte någon gång översätts det egentligen med fullt antal förutom det här och vers 25 där man har valt det här. Men annars översätts det inte så. Fullt antal, det använder man pleroma, det säger man om du har en besättning sjöfolk på en båt. Och besättningen ska vara ett visst antal människor. Och så kommer folk att vilja ha jobb. Nej, det är fullt i besättningen. Det är fullt antal. Du kan inte ta in flera. Det är som ett fotbollslag med 11 spelare. Och så kommer någon att vilja vara med. Men nej, man kan inte ta in 12 eller 13 spelare. Det får man inte göra. Utan det är fullt antal. Så har man alltså översatt det här. Jag tror att det hänger ihop med en tolkning som inte hinner. Vi får börja där nästa gång. Jag får bara ta det här med ordet först då. Det tredje sättet som det kan betyda, det är fullhet. Och så översätts ordet till exempel i 15:29. Romarbrevet är så nära här så det kan jag slå upp och läsa. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Det är också pleroma. Pleroma är också i Johannes 1:16. Han var full av nåd och sanning. Och på samma sätt, det här är den vanligaste översättningen av pleroma. På samma sätt är det i Efesierbrevet 3:19 och 4:13. 4:13 ska jag återkomma till. Och sen så är det en fjärde nyans av det hela. Det är uppfylld. Man använder då ordet uppfylld till exempel när man betalat en fordran. Då har man uppfyllt kravet på en fordran. Så ni märker att det är lite olika nyanser på det här. Och man borde inte, menar jag, översätta den här 12:e versen med deras fulla antal. Utan man borde översätta den med fullhet åtminstone. Eller kanske till och med uppfyllelse. Då skulle meningen lyta så här. Om Israels fall blivit till rikedom för hela världen och deras nederlag, rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras uppfyllelse av den kallelse de har fått bli till välsignelse för världen? Det har ingenting med numerären, hur många personer det handlar om att göra. Men som jag säger, det är två helt olika teologier. Och problemet här är att de där två olika teologierna, två olika tankemönster som jag får redogöra för nästa gång, det blir spännande. De påverkar ju tolkningen utav 11:e kapitlet sen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 i kyrkan. Och sen kan du lyssna till det då på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och efter programmets slut så kan du lyssna till Missionskyrkans sändning och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Fram till sändningens slut så får ni lyssna till musik.